Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, hallå,
game.
Hallå, hallå, hallå,
hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som vi hörde där i sin klassiska hallå-ramsa.
Hallå där.
Och mig då, Per Bjurman i New York. Kämpa på. Hur är det med dig?
Jo då, men det är bara bra. Jag har precis skickat i mig en pizza här innan inspelningen. Jag känner mig lite däst, men nu börjar jag komma igång igen när vi ska börja prata NHL. Då taggar man alltid till.
Din berömda napolitanska pizza i Örby, den ja. Har just hållit ett tal om, eller en rant om här innan vi börjar spela in. Att det är bästa pizzerian i norra Europa.
Ja, jag är ju Örby liksom patriot, så att jag får ju sälja in den här. Kom till Örby och käka pizza, den är 5 plus.
Ja, härligt. Ja, ja, hörde du, det börjar dra ihop så här. Nu är detta är alltså näst sista grundserieveckan vi håller på med nu. Och nästa vecka, den är ju rumphuggen. Det är bara måndag, tisdag, onsdag, torsdag då. Så det är en vecka kvar av grundserien när vi spelar in det här.
Ja, det är ungefär 4 matcher kvar för de flesta lagen. Alltså, det är riktigt på upphällningen nu i grundserien. Lite dramatik, eller ganska mycket dramatik får man säga, speciellt i öst i sträckracet där som vi ska prata om. Men ja, det är snart dags för slutspel, Bjurman. Vi ska ha vår stora preview för slutspelet. Det tycker jag brukar vara en av årets höjdpunkter. Det
ja,
är
verkligen.
Nu.
Ja. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker ändå, även om det liksom har varit en lång och mörk vinter, så har det på något vis också gått otroligt fort. Det var inte, jag tycker inte alls det var länge sedan vi satt här och hade opening night och preview inför hela säsongen.
Ja, precis. Och New Jersey var spännande och sådär.
Ja, och Erik i Pittsburgh och allt vad det var.
Ja, precis. Och så sitter man här ett halvår senare och ja, man vet inte så mycket på förhand, det kan man konstatera.
Nej.
Men det är det som är charmen såklart.
Absolut, det vore väldigt tråkigt om det gick att förutse precis hur det skulle gå.
Nej, nej. Jag är noga med att påtala hela tiden att jag har varnat för Dallas som Stanley Cup-mästare. Jag kommer smyghålla på dem lite grann här under våren.
Ja, ja, vi ska titta lite på tabellen. Så, men vi har ju lite nyheter att ta i. Vi kan väl börja med det allra senaste, var ju då den kanske inte helt oväntade beskedet från Anaheim och Jakob Silfverberg att han avslutar NHL-karriären efter den här säsongen. Kontraktet går ut och han har väl hela tiden sagt att det här blir sista säsongen. Men nu är det verkligen officiellt. Och i Gävle så hissar de väl flaggorna nu. För där utgår de väl från att han kommer hem och spelar någon säsong med Brynäs.
Ja, precis. Det uppges ju att det redan är muntligt överenskommet i alla fall. Och våra kollegor på Sportbladet, Ros och Abrahamsson, de avslöjade redan i fjol att det var på gång och snack med Brynäs från Silfverbergs camp och att han eventuellt skulle bli utköpt sista året av Anaheim och att de skulle komma hem redan då. Så det känns ju givet att han nu i alla fall avslutar karriären på hemmaplan.
Precis. Och ja, det är väl bara att gratulera till en enastående karriär. Det var ingen Stanley Cup, men han har varit med om otroligt mycket, Jakob, och varit under sin prime framförallt en riktigt stor svensk hockeyspelare.
Ja, precis. Alltså, jag kommer ihåg att han var ju så otroligt bra när han åkte över där. Han gjorde ju så att han spelade några extra år i Brynäs, vilket kanske inte är helt vanligt att man inte åker över direkt liksom, så fort man slår igenom så är det direkt igen, utan han stannade ju lite extra och fick vinna sitt guld med Brynäs då. Och satte ju målrekord, kom jag ihåg, i det slutspelet, och var ju otrolig, det där klassiska avgörandet mot Skellefteå. Då tänkte man kanske att han, och direkt efter SM-guldet åkte han ju över till Ottawa, som var hans första NHL-klubb också, kom jag ihåg.
Ja, man trodde, ja, han gjorde precis, han kom hit en vår.
Precis, efter SM-guldet, och man tänkte, oj, 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 vad ska det här sluta? Jag kommer ihåg, den andra stora rookien i Ottawa vid den tidpunkten, som han konkurrerade med speltid om, det var ju Mark Stone.
Just det.
Ja, och det läget så trodde man, alltså jag tyckte hypen var större kring Silverberg, inte bara med blågula ögonsätt, utan att Silverberg skulle bli den stora spelaren. I efterhand så här får man säga att Stone var inte så dålig han heller. Två otroliga talanger de hade. Silverberg blev ju sen tradad mot Bobby Ryan till Anaheim. Snacka om att vilken dignitet, värde Silverberg hade då i början av sin NHL-karriär. Sen blev man ju aldrig den här 50-målsskytten kanske som vissa trodde då när han var så extremt bra i Brynäs, men han blev ju en stabil 20-30 målsskytt i 8-9 år. Några säsonger har han spelat mest i boxplay av alla svenskar. Han har varit en väldigt pålitlig NHL-svensk och en coachfavorit i många år i alla fall. Och viktig pusselbit för Anaheim i den här Getzlaf, Perry, Kessler-eran när de ändå gick långt i några slutspel.
Mm. Och dessutom en otroligt trevlig och bra person att ha att göra med. Så igen, stort grattis till Jacke för den här storartade karriären, och hoppas att det blir fint även hemma i gamla Gavlerinken den här sista säsongen.
Ja, det tror jag.
Som inte heter Gavlerinken, jag vet det, men jag säger så ändå.
Monitor ERP Arena ligger bra i munnen. Eller ja. Inte. Ja.
Precis. Ja, men du, en annan stor nyhet som brakade loss igår, eller nyhet och nyhet, det är movement på gång ute out west.
Ja.
Och det verkar som att det är chans eller risk hur man ser att det kan bli snabba ryck vad gäller Arizona Coyotes.
Ja.
Som det verkar så. De får ju aldrig någon ordning på det här med sin nya arena. De hade förhoppningar om att kunna bygga en i närheten av Scottsdale, som är det verkligt underbara området ute där.
Ja.
Där fick väldigt mothugg av deras borgmästare. Han gick ut och sågade dem fullständigt och kallade dem losers.
Ja, det är hårt. Det är hårt, ja.
Ja, och dagen efter så breakade då Frank Stravelli nyheten att NHL håller på med ett parallellt schema för nästa säsong där Coyotes spelar i Salt Lake City.
Ja, precis. Alltså, så pass långt gånget är det här bland NHL-bossarna att man helt enkelt har ett parallellt schema där Salt Lake City är med i NHL i kommande NHL-säsong redan. Och om man ska tro de här rapporterna, vilket vi får lita på från SOS Credit Hall som Frank Cervelli på Daily Face och Elliot Friedman på Sportsnet och Pierre Lebrun på The Athletic och så vidare, så kan det bli officiellt att den här flytten blir av redan efter sista grundseriematchen för Coyotes. Den 18 april kan ett besked komma att Salt Lake City har ett NHL-lag nästa säsong som tar över då från Coyotes.
Ja, Coyotes.
Jag säger alltid Coyotes. Jag kommer aldrig hinna lära mig det innan de försvinner.
Om de inte kommer fortsätta hitta Salt Lake City Coyotes då?
Nej, men det kan vi säga inte. Nej, det kan vi säga redan nu att det är ju intrikat det här, vad som kommer hända med Coyotes i så fall då. Utan det är ju så att Salt Lake City har varit väldigt tydliga med att de vill ha ett NHL-lag. Och NHL är liksom, känner att den här Ryan Smith, ägaren till NBA-laget i Salt Lake City och även fotbollslaget, det vill säga soccer-laget, MLS-laget, Real Salt Lake, att han har finanserna, han har arena på plats, han har allting på plats egentligen för att kunna ta emot ett NHL-lag ganska snabbt här. De ska spela i så fall i basketarenan som redan finns. Samma hockeyarena också ska vi säga. Där OS, Tommy Salo-grejen och Vitrysslands matchen och allt möjligt 2002 helt enkelt. Mm. Den arenan kan fortfarande användas såklart. Det är där basketlaget spelas och det är inga problem att spola is där. Men de ska också bygga en ny fräsch jättelyxarena mitt i downtown. Är godkänt från myndigheter och så vidare i Salt Lake City, och det är därför NHL är så sugna på att låta det här gå igenom. Men för Coyotes sida ska vi säga, så är det faktiskt så att NHL, det fortsätter vara en prestigefråga här för Gary Bettman med sitt Arizona Coyotes, att han vill egentligen inte släppa ett lag från Phoenix-marknaden där, med tanke på att det har hållit på så länge och att han håller på att tappa ansiktet. Men samtidigt menar han ju då att det är den tionde största marknaden i USA. En av de
håller han på att tappa ansiktet? Det låter ju fruktansvärt.
ja, men det blir ju lite så när det har varit så nära.
Ja, men det lät som du menar bokstavligt. Att ja, ansiktet håller på att ramla.
Det är kraftig tillväxt i stan och så vidare och man tycker att det borde lyckas där. Men så att det sägs ju då att den här Alex Murillo som är ägare just nu för Coyotes, att han ska liksom få behålla rättigheterna till namnet Coyotes och så vidare. Och när den här nya arenan, om den nu väl kommer på plats, det pratas ju om en ny plan nu med liksom ett entertainment district och hotell.
Ja.
Att om det väl blir av, då kommer NHL att expandera och Coyotes kommer få ett nytt lag helt enkelt. Men börja om från början helt enkelt. Det gamla Coyotes, det kommer då spela i Utah istället, fast med ett nytt namn, rebrandat och så vidare. Det blir... Ja, du förstår.
Ja, det kan inte fortsätta som det gör nu i alla fall. Det har ju alla insett att den här lilla hallen de spelar i, det är inte på den nivå det ska vara och de förlorar för mycket pengar och det drabbar alla i hela ligan.
Precis.
Det var en kul novelty första säsongen, men nu har jag insett att det här det är ju det är pajas liksom. Det går inte.
Ja, det känns som att det är nästan enda som håller kvar Arizona i Phoenix, att de inte flyttas, relocatas redan, är ju just Batman då av prestigeskäl. Men nu liksom är det ohållbart när spelarfacket trycker på, massa andra klubbägare trycker på med tanke på de blodröda finanserna som man ser där i den klubben, Arizona Coyotes. Så att nu är det helt enkelt ohållbart och det kan plötsligt gå snabbt. Precis som det gjorde 2011 när Atlanta plötsligt hamnade i Winnipeg över en sommar.
Ja, man tycker att det där borde vara liksom mer komplicerat och flytta ett lag och att det skulle ta lång tid. Men precis, då 2011 kommer jag ihåg att det var från en dag till en annan. Nej, de är i Winnipeg nästa säsong.
Ja
det... vi kom till Vancouver på Stanley Cup-finalen då, och då kom det där beskedet. Att, ja, det var ju lite mot Batmans vilja det med.
Ja.
Han ville vara kvar i Atlanta, men det fanns inga rimliga ägare där.
Nej.
Så att de flyttade direkt över sommaren och så till hösten började de spela igen.
Ja, men det som man kan tänka sig och har förstått kan bli lite stökigt och smutsigt här kring Coyotes, det är att Alex Murillo då absolut inte vill förlora sitt lag.
Nej.
Och att NHL kommer nog... Han köpte klubben 2019 för, om jag förstått det rätt, $300 miljoner. Men om NHL nu ska flytta klubben så kommer han få, eller i alla fall hans företag så här, få $1 miljard.
Ja, $1 miljon hade varit lite lite.
Nej, det hade varit lite, då förstår man att han har blivit sur. Men att han ska kompenseras rejält för att släppa klubben och dessutom med löfte då om att få tillbaks en klubb om han lyckas lösa arenafrågan.
Ja.
Och det ska man förstå också att tydligen så ska det vara någon slags inträdesavgift, en så kallad relocation fee i det här fallet för ägaren i Salt Lake då. Det är inte bara Phoenix eller Alex Murillo som får pengar för den här flytten utan även alla klubbägare runt om i ligan, precis som för Vegas, precis som för Seattle när de klev in i ligan. En slags inträdesavgift måste även Salt Lake betala trots att det handlar om en relocation.
Ja. Vad tycker du de ska heta då?
Ja, det är ju mycket snack om det och han... Ryan Smith har ju skickat ut en enkät nyligen också där han ber folk att komma in med förslag.
Mm. Och, har du sett några?
Ja, jag har sett några stycken. Det är ju det som jag tycker har figurerat mest är ju att de ska heta Utah och inte Salt Lake City då.
Jaha, precis som basketlaget.
Ja, de heter väl Utah Jazz.
Ja.
Fotbollslaget heter ju däremot Real Salt Lake.
Ja, fotbollslaget är socker.
Ja, socker, ja, förlåt. Annars blandar man upp det med det som de kallar fotboll där borta där du håller till. Men det jag tycker jag sett mest är Utah Yeti.
Alltså, förlåt?
Ja, precis. Y-E-T-I, den här Bigfoot-liknande snömans-myt-karaktären som håller till i bergen.
Jaha.
Det får du googla, ja.
Ja.
Utah Yeti är det jag tycker jag sett mest. Men det kan bli något helt annat också. Men det har varit mycket liksom, förslag på logga och färger och allt möjligt om de skulle heta Utah Yeti.
Gud vad tråkigt.
Det dömer ut. Det blir ett plus från Per Bjurman i så fall.
Ja.
Vad vill du ha för namn då?
Ja, jag tycker det ska vara Salt Lake City. Jag tycker det låter coolt när det är tre ord. Sådär. Ja. Salt Lake City Raiders eller något sånt.
Ja, jag håller med. Det ligger bra i munnen.
Ja.
Jag såg någon som föreslog, även om det har så stark koppling till just Salt Lake City, men bara låg bra i munnen, Salt Lake Stingers.
Nej, Salt Lake City Stingers.
Ja, det kan inte ska vara men då blir det fyra liksom.
Ja, det är perfekt. Ja, det låter ju supercoolt. Ja. San Francisco 49ers.
Ja, just det, du tänker så.
Ja.
Ja, du kanske ska skicka in någonting till Ryan Smith där. Alltså, okay.
Ja. Kansas City. Det är bara tre. Ja, det kanske blir lite för långt för klubben, men jag tycker det låter bra. Det var bättre än Utah Yeti, vad fan.
Ja, det, ja jag förstår. Nej, men det var väl därför
Yeti.
Ja, men det var väl därför som Las Vegas, alltså Las ströks i Vegas, för att det blev för långt med Las Vegas Golden Knights.
Ja, men det var ju, men hade de hetat något bara Knights hade det varit Las Vegas Knight.
Ja, det är sant.
Ja, men du, jag har varit i Salt Lake City. Det är inte världens roligaste stad, kanske.
Nej, jag har aldrig varit där.
Nej, det är det inte. Nej, ja, det är fint och så runt omkring, men det är inte någon action-späckat precis. Det är präglat av att det är mormonernas huvudort och deras jättekatedral ligger där mitt i stan.
Ja. Och, det har varit mycket skämt om Salt Lake City Mormons också, men det
är... Ja, det tror jag inte. Nej. Salt Lake City Monsters. Där har du.
Ja, det ser jag. Bra.
Eller Utah Monsters. Eller blir väl Utah. Åh gud, vad tråkigt. Precis som Arizona hette Arizona.
Jag håller med. Jag tycker nog Salt Lake, åtminstone Salt Lake eller till och med Salt Lake City ligger bättre i munnen. Ja, men det har onekligen, alltså det har aldrig känts så nära kan vi säga i alla fall. Vi har spekulerat kring det många gånger och tyckt att det ska bli av själva. Men nu är det sånt tryck från övriga NHL mot Gary Bettman att det alltså kan bli klart redan 18 april att Arizona flyttar till Salt Lake City.
Ja, ja. Hörru du, vad har vi mer då? Det var ju lite roligt. Spelarfacket har haft sin stora enkät igen och över 600 var ju med och röstade. Ja. Och det är lite roliga kategorier.
Ja. Ja, men det är precis, det är ju det är en kategori jag som är Tampa-fan och svensk vill lyfta fram då att Viktor Hedman röstas fram som den svåraste spelaren att möta i försvarszon.
Ja, precis. Men den har han vunnit förr, eller hur?
Ja, precis. Alltså, det känns som han har vunnit den flera år i rad. Och jag menar, till och med i fjol tror jag att han vann den trots att han hade en ganska svag säsong. Det känns som att han har en väldig respekt runt om i ligan.
Which player is the most difficult player to face in their own end? Ja, och där får då Victor 20,32% av rösterna. Ja. Tvåa Connor McDavid faktiskt med 9,48. Så är det Slavin, Kopitar och McCarr.
Ja, det känns som att alla spelare har tolkat den där lite fritt. Antingen en försvarsspelare eller McDavid liksom in their own end. De kanske, jag vet inte, ja. Men Hedman är i alla fall ganska överlägsen ett i alla fall.
Det är mycket som är bra för dig som Tampa. Målvakt är ju också så här. Om du måste vinna en match, vilken goal do you want on your team? Och där får ju Vasilevski nästan 50% av rösterna.
Ja, precis. Det är bara ströröster på de andra målvakterna. Hellebuck som med all sannolikhet vinner Vesna Trophy den här säsongen får bara 5%.
Ja.
Men Vasilevski är alltså nästan 50.
Den man forward man helst vill ha om man måste vinna en match är McDavid.
Ja.
Och den back man vill ha helst är då McCarr, trots att Hedman är svårast att spela mot. Lite konstigt, men han är ju så bra offensivt. Så.
Ja.
Best stick handler, Connor McDavid. Most complete player, det är Crosby igen. För Barkov och Kopitar.
Ja, Crosby har ju väldigt respekt också liksom i såna här hard-omröstningar och så vidare. Nu får vi se om Crosby kanske får lite ändå då, speciellt om Pittsburgh krånglar sig till slutspel. Men i såna här omröstningar när spelarna själva säger sitt, då är ju alltid Crosby uppe där med McDavid nästan i röstantal. Eller till och med mer som i den här kategorin, den bäst kompletta spelaren.
Ja, ja. Which player do you least enjoy playing against but would like to have on your team? Det är såklart Martian.
Ja.
Brad Marsh. Men det har de också tolkat lite olika. Det är Connor McDavid med också. Han är väl inte så otrevlig liksom.
Nej, han känns ju ganska tyst.
Ja.
På isen. Ja.
Who's the best breakout passer in the game? Det är McCarr för Hughes, Fox, Hedman och Karlsson.
Ja, Karlsson. Mm. Ja.
Och best playmaker då? Det är Nikita Kucherov.
Ja, och där kan vi säga apropå McDavid som jag nämnt här såklart och Kucherov i den här kategorin att båda två innan den här grundserien är slut kan ju bli historiska genom att nå 100 assist.
Ja.
McDavid är ju lite småskadad nu. Vi får se om han spelar med den här grundserien. Om han gör det så behöver han bara en assist till så är han uppe i 100. Och Kucherov står just nu på 96 med 4 matcher kvar att spela.
Det finns bara fyra som har gjort det förut. Eller tre.
Jag tror det bara är tre, va?
Och det, ja, Gretzky, Lemieux och Bobby Orr.
Precis, alltså det är ju väldigt exklusivt. Jag såg någon intressant jämförelse här. Hur exklusivt det är. Man kanske inte tänker att 100 assist är så extremt ovanligt som det faktiskt är. Med tanke på att det liksom är, ja, sex backar som har gjort över 100 poäng. Det är liksom sex spelare som har gjort över 150 poäng. Det är åtta spelare som har gjort över 70 mål som Auston Matthews jagar nu. Det är nio målvakter som har gjort mål i NHL. Men det är bara tre spelare som har gjort 100 assist.
Ja, ja, det är verkligen otroligt. Ja. Exklusivt.
Ja, och Kutcher skulle så bli den enda ytterforwarden som lyckats med.
Ja, det är ju en fantastisk prestation helt enkelt. Punkt, ja. Och slut.
Ja, så är det bara.
Ja. William Nylander får röster som har mest bäst stil.
Ja, Willie Stiles.
Och sen, ja. Sen har vi vilken arena är tuffast att spela i för visiting team. Och det är Team Oval, ganska överlägset. Ja. För PNC Arena i Raleigh, TD Garden, Boston, Ball Arena i Denver och Bell Center i Montreal.
Ja.
Jag vet inte om de har missuppfattat frågan, för att de flesta brukar säga att de älskar att spela det, för att det är sån otroligt bra stämning även grundseriematcher. Ja. Att det är liksom som slutspel även i oktober.
Ja, men jag tycker jag studsar till lite också på Carolina där. Alltså,
ja, men det är väl för the bunch of jerks.
Ja, alltså nu är de väl erkända fansen där, men det är ändå lite sådär marknad, lite i skymundan, men det är ett ruggigt tryck i PNC Arena. Dels i grundserien, men framförallt i slutspel. Alltså. Det,
ja, det är det. Det är ruskigt. Men det är väldigt lätt att få tyst på dem i mitt intryck. Om motståndarna gör mål, då blir det väldigt tyst.
Ja, just det. Du har ju varit där mycket nu sista året.
Ja, speciellt.
Ja.
Och sen får vi veta att Bell Center har bäst is av alla arenor.
Ja.
Det är ju kanadensiska hallarna i allmänhet. Här är det ju bedrövligt i New York, till exempel. Framförallt på Garden, för det används till så mycket annat. Så de säger att det är fruktansvärt dålig is.
Oj, ja, precis. Det kan ju vara basketmatch samma dag som det är hockeymatch.
Ja. Ja, och så kan vi väl glädja oss åt då att Sverige är ett av de ställen som de helst vill se internationella matcher. Det är bara Italien som har fått fler röster än Sverige.
Ja, den kategorin missar jag till och med. Okej, ja, det är positivt att de vill...
Which global destination would you most like to see host NHL games? Det är det. Italien, Sverige, England, Schweiz och Frankrike.
Ja, de vill inte titta med Fors igen.
Tydligen inte. Säg inget till Jarko.
Nej, det får vi hålla tyst då.
Men det är väl dit de ska nu så. Eller är det Prag? Eller hur var det?
Ja, det är väl Tabefors igen. Och, ja, jag tror det är Tabefors och Praga, precis.
Men de gör inte om det de gjorde i Stockholm med fyra matcher på samma ställe. Det var ju väldigt lyckat, tyckte jag.
Det var väldigt lyckat, men nu är ju Globen stängd.
Men man kan väl göra det i Tabefors ändå, fast Globen är stängd.
Ja, det menar jag så. Ja, precis. Ja, det har du för sig helt rätt i. Ja, men jag menade att göra om samma sak i Globen. Det väntar de ju med tills den är nyrenoverad och fin och fräsch och öppnad igen.
Ja, ja.
Då räknar jag med att de är tillbaka. Och att de kör det fyra matchens upplägget, för som du säger, det var ju succé.
Ja, jag tyckte det var jävligt kul.
Ja,
ja, ja, men du, innan vi går in på själva tabellracet och så, tänkte jag också, vi får ju nämna att när vi hade spelat in i förra veckan,
ja.
Direkt efter så utbröt ju säsongens kalabalik på Garden just.
Ja.
I säsongens sista möte mellan Rangers och Devils, ja. Så började ju med en line brawl. Alla slogs med alla.
Ja, det är inte så ofta man ser det i dagens NHL. Verkligen. Nej. Inte.
Nej. Och då, det var en regel jag inte kände till när det blir så. Så alla utom de som startar första fighten får matchstraff.
Ja.
Så det var åtta man som försvann direkt, fyra per lag. Ja, båda lagen var nere på fyra backar och 11 forwards.
Ja, det är spektakulärt. Spektakulära, ja. Förutsättningar från start då, helt enkelt. Efter en, ja. Sekund.
Ja, och det var tomt i båset. Men det här hade ju då med att göra, de älskar ju på Garden.
Ja, det förstår jag. Där en tredjedel numera har Matt Rempe-tröja dessutom.
Ja, ja, precis. Ja, det var ju för att han... Devils ville ju ha hämnd för den här tacklingen på Siegenthaler.
Ja.
Och att han inte slogs då, nu ska han få lov att göra det nu. Det är ju töntigt alltihop.
Ja. Vi ska nämna att han körde över även Nate Bastian en match tidigare. Det är två, ja. Devils-spelare, ja. Han har skadat nu.
Och han är den första i historien som har fått matchstraff i samtliga tre matcher mot en och samma motståndare.
Ja, det.
Ja. Han har inte många istidsminuter.
Nej, precis. Var ligger han? Snittar 4 minuter per match om en sten.
Ja, de flesta försvinner han ju direkt.
Ja, han har ju till och med kommenterat det själv nu, att det här var inte bra för min total ice-time. Nej.
Nej, men han, i övrigt tyckte han om det. Han tyckte det var en wonderful banger. Ja. Som du startade med.
Ja, nej, och vi kommer ihåg vid deadline där, eller runt den tiden i alla fall, som New Jersey tradar till sig Curtis McDermott från Colorado.
Ja.
För just att stå upp mot Matt Rempe, att de ville ha en riktig agitator som ja, hade, vars största uppgift var helt enkelt att ge sig på Matt Rempe i nästa möte.
Ja, de kunde kanske fokusera på andra saker tycker man, för nu är det kört.
Ja.
De är inte borta matematiskt helt och hållet än tror jag, men de har ju gett upp. Vilket visades inte minst häromdagen då, när de stängde ner Jack Hughes och skickade honom till Colorado för axeloperation.
Ja. Precis, han är borta för säsongen och ska rehabilitera sig.
Ja. Ja, och ska vara tillbaka till campen i höst, är vad man hoppas.
Ja.
Och ja, vi kommer ju snart in på det där, men stort, stort fiasko får man kalla det.
Ja, det får man säga. Och det kan vi, när du ändå säger det, så kan vi hinta om det, att vi ska fokusera en del på lagen som missar slutspel, som vi vet i nuläget redan missar slutspel här i slutet av avsnittet. För de kommer vi förmodligen inte prata så mycket om här kommande månaderna när det blir slutspelsfokus.
Nej.
Ju.
Nej, vi kommer inte att prata om dem alls. Annat Nej. Än eventuellt Salt Lake City Monsters.
Ja, just det. Det kan det bli lite fokus på. Eller om det är någon tränare som sparkar eller sånt där som vi får ta upp i maj. Men vet.
Ja. 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 Ja, men och det kommer vi in på snart. Men vi måste ju bara titta här på liksom tabellracet nu. Och nu är det ju väldigt många som är clinchade. Och topplagen gör mer upp om att försöka säkra divisionssegrar och konferenssegrar och till sist President's Trophy.
Ja.
Men det intressantaste just nu är ju kring sträcken och framförallt i öst då. Det där fortsatt kalabalik, höll jag på att säga. Men det är ett inferno.
Ja, det är verkligen det. Och det är, ja, det är märkligt alltså. Det är ju otroligt jämnt och jag tycker det är från gång till gång vi spelar in här nu så har det hänt oväntade grejer. Vi har suttit och sågat Islanders och Patrick Roy har varit desperat och helt plötsligt har de 5 raka segrar och vi har trott att det kanske löser sig för John Tortorellas Philadelphia och de har ju rasat upp totalt och 8 raka förluster och nu är det otroligt jämnt, alltså det kan skilja från kväll till kväll, från period till period vilket lag som ligger ovanför strecket.
Ja, och jag drar mig för att säga att ja, men nu har Islanders fixat det här, för att varje gång man säger så brakar de lagen man tror har sitt på det torra ihop.
Ja.
Men nu som sagt, de har ju då 5 raka, ligger 3 i Metropolitan och har några poäng fler. De har på 87 nu.
Ja.
Och visserligen har ju Washington då 85 på sista wildcard-platsen. Men det är 3 poäng ner till understrecket. Det borde de väl klara, tycker man.
Ja, alltså det, man får ändå säga att de har vissa moral här och verkligen strider för Roy här och så med hans liksom i tävlingshjärna här, alltså bara som de här senaste segrarna mot Rangers i derbyt och mot Nashville som de nollade matchen dessförinnan, alltså man kollar statistiskt då att i Nashville-matchen satte de rekord för säsongen i antal blockade skott och det överträffar de i Rangers-matchen. Så de offrar sig verkligen nu för att lösa det här i sista stund.
Jag var på båda de matcherna ute på Long Island. Och ja, framförallt imponerade de mot Rangers tyckte jag. De var starkare än Rangers. Mer motiverade.
Ja.
Sen var det ju mycket bråk där då. Det var ju en situation där Mika och Pellet krockade.
Ja. Ja.
Tyckte jag det såg ut som i alla fall. Men Peter Laviolette hävdade ju bestämt att det var intentional. Att de försökte skada. Det var jävligt otäckt för Mika låg ju kvar på isen länge och hjälptes ut i omklädningsrummet. Men tydligen var han bra. Han var med på morning skate inför matchen mot Philadelphia idag. Så att han ska spela ikväll igen. Så att
det var ju skönt för det.
Ja. Ja, det är otroligt tråkigt på väldigt massa sätt för honom till att börja med. Och tänk att bli skadad i det här läget. Liksom en vecka kvar. Katastrof för Rangers. Men också jävligt tråkigt för mig. Som förlorar svenska stjärnan här på hemmaplan.
Ja, ja, men det var verkligen ett tungt slag för Rangers och vilken contender som helst att bli av med sin första center en vecka före slutspel.
Ja, men nu var det dess bättre inte så.
Nej.
Och Mika sa själv idag då tydligen att jag hoppas att det inte var intentional. Jag tänker inte sitta här och komma med några anklagelser.
Nej. Nej, men i övrigt med Islanders där så måste jag nämna då att Semyon Varlamov har ju klivit in här nu och tagit över första spaden sista veckan och veckorna. Speciellt här i de här två senaste matcherna från Sorokin, nolla Nashville och är ju grym här i derbyt mot Rangers också.
Ja, det är bara i powerplay. Rangers kan ju mål på nu. 5-5 är det ingen som har gjort mål på Varlamov i två matcher idag.
Nej, det ser jag. Ja. Och han har, det är ju, som jag nämnde, kommer ihåg, när Roa tog över Islanders, en riktig Roa-favorit, Varlamov. Och vice versa ju. Varlamov gjorde sin bästa säsong i karriären det där året som Roa vann Jack Adams i Colorado. Och Roa själv sa då att Varlamov förtjänade Vezina Trophy mer än vad jag förtjänade Jack Adams Award. Det borde varit så att han fick det priset istället. Och när Varlamov fick höra att Roa hade tagit över Islanders så var det första han sa till reporterna att han får gåshud.
Ja.
Så att, ja. Det är en liten... De gillar varandra helt enkelt.
Mycket fint.
Ja.
Förresten, jag glömde det. De möts ju igen, det är ju retur på lördag tidig matiné 12:30 på Garden.
Just det.
Och om nu Rangers anser att det var något intentional här, så jag tror jag törs påstå att Matt Rampe kommer att spela den matchen. Han spelar inte alla matcher utan han är extra forward nu, men en sån dag har jag en bestämd känsla av att han kommer att mobiliseras.
Det kan jag tänka mig också. Det känns som att det är därför de har honom i laget. Ja. De har kallat upp honom.
Ja. Detroit hade ödet i sina egna händer, men det tog Washington av dem och gjorde till sin egen kontroll över ödet i helgen. Nej,
det var ju här i måndags. Det var bara i tisdags, eller måndags?
Tisdags var det. Ja. Tisdag. Och det var ju inte bra för Detroit. Nu behöver de hjälp. Men till att börja med så ska de spela, det är Pittsburgh ikväll.
Ja, alltså i natt, någon timme efter att den här podden släpps, då är det ju alltså Pittsburgh mot Detroit. Och Pittsburgh måste vi såklart också prata om, som gjort en helt osannolik uppryckning här på slutet. Och är ju faktiskt väldigt nära en slutspelsplats de också. Men det kan ju bli en väldigt avgörande match där mellan Pittsburgh och Detroit alltså.
De har inte spelat en så stor match sedan finalerna 2009 skulle jag säga.
Ja, just det, just de två är gamla ärkerivalerna.
Ja, en matchup mellan de två har de inte sett något liknande sen dess.
Nej.
Ja, jag törs inte. Jag är imponerad av Pittsburgh. Jag skrev just en hel krönika om det. Att känslan är ju att det har ju varit en katastrofvinter. Liksom. Men så fort de nu har fått lite vittring, gamlingarna där, Crosby, Malkin, Letang, Karlsson, eller då är det som att, men just det, vi har ändå chansen. Och då har de blivit väldigt inspirerade.
Ja, de spelar ju sin bästa hockey för säsongen just nu. Och framförallt Crosby såklart, som det har börjat Hart viskas om. Speciellt i Pittsburgh media och sådär. Och att, jag menar, de har ju alltså gått, inte lämnat det matchpoänglösa laget då, de senaste 9 matcherna. Och Crosby har gjort 17 poäng på de 9 matcherna. Så visst, han verkligen bär dem nu. Men jag vill även lyfta fram Malkin, som jag tycker har varit riktigt bra på slutet. Och Karlsson.
Ja, inte minst.
Nej, precis. Jag såg Josh Johi, som annars har varit stenhård mot Karlsson här, och såg att den värningen och så vidare säger att nu känns det som att pucken förföljer Karlsson. Liksom. Alltså, nu är han sådär Norris-bra helt plötsligt.
Ja.
Ja. Så att, ja.
Men du, jag hade fel om New Jersey, för de är ju eliminated även matematiskt. Ja. Det är många som är det nu, även Buffalo 8.
Ja, som hade oväntat länge hade chansen ändå med tanke på deras bedrövliga säsonger. Men det har ju varit ett turtle race här.
Ja, ja.
Men nu är det ju faktiskt lag som ändå har liksom, när man har tagit chansen och vunnit några matcher idag, då helt plötsligt får man ju, jag menar som Pittsburgh nu liksom, eller som New York Islanders. Det blir ju en väldig skillnad liksom.
Det ena är det andra där. Får man framgång så blir man ju liksom inspirerad och känner att det finns möjlighet här.
Ja. Men en gemensam nämnare jag vill säga kring många lag här runt strecket är ju vem som står i målet. Alltså vi var inne på Varlamov, egentligen backup till Sorokin får man väl säga, och det är han som Roa rider med nu. Vi har Nedeljkovic i Pittsburgh, inte Jerry.
Nej.
Alltså Nedeljkovic har stått alla de här 9 matcherna.
Ja, han har varit fantastisk.
Ja.
Till allmän förvåning, vem trodde någon annat än att han skulle vara backup?
Nej, precis. Och i Washington inte minst. Charlie Lindgren.
Ja.
Han håller på att nolla Detroit i den här matchen. Det är 1,1 sekund kvar när Detroit till slut lyckas spräcka nollan. Alltså han har ju varit otroligt bra den här säsongen. Det är inte bara Tadson som tycker det och tycker vi ska påtala det i podden ju. Alltså när Washington spräcker nolla den där tajta matchen mot Detroit i slutet av den andra perioden. I det läget så leder Detroit skotten med 26-12 tror jag.
Ja, de var ju tvungna att se det. Att han vann matchen åt dem.
Ja.
Och Detroit lyfte på hatten.
Ja, och det hade man kanske inte trott. Och det var kanske inte meningen heller när de samtidigt för två somrar sedan plockade in Darcy Kemper och Charlie Lindgren. Det var ju väldigt tydligt vem som skulle vara första keeper av de två. Och det ser man ju i lönekuvertet också.
Ja, precis.
Men det är konstigt det här med målvakter. Alltså, det är inte första gången vi ser en målvakt som har varit career backup eller AHL-målvakt till och med. Runt 30-strecket får det här lyftet. Sen får man se om man kan hålla i det visserligen då.
Nej, de brukar inte kunna det.
Nej.
Men men du har helt rätt. Det är så här ett fenomen för sig som man inte riktigt kan förklara. Plötsligt bara blir de inspired.
Nej. Och jag vill även nämna samma sak med Detroit. För att nu har ju vant oss vid att Alex Lyon vaktar kassen där. Men han blev ju värvad som tredje val inför den här säsongen. Det var ju Husso som skulle vara första keeper och Reimer i första hand backup. Och sen Lyon som lite insurance. Men nu är det han som är tydlig
insurance.
Första keeper.
Inte insurance.
Insurance. Som man säger.
Ja.
Och det var ju samma sak faktiskt så att om inte Lyon hade storspelat i april 2023, då hade Florida missat slutspel, för Bobrovsky var ju iskall just då.
Ja.
Så det är märkligt det här fenomenet, aprilfenomenet som har varit många år i rad nu, där plötsligt backupmålvakter är de som får ta sina lag till slutspel.
Ja, men av de här så tycker jag ändå det är Wings som har sämst förspänt på den fronten.
Ja.
Jag tycker Valamov, Nedeljkovic och Lindgren framförallt är bättre.
Ja.
Och sen har vi sorgebarnet Philadelphia då, som ju var med ett bra tag, men nu känns det som de inte är det längre. De har imploderat. Det är en kollaps av episka proportioner.
Ja, det är mycket märkligt. För lägsta nivån i Philadelphia Flyers den här säsongen under John Tortorella har ju varit orimligt hög.
Ja.
Jag tycker de har liksom stått upp i princip hela säsongen och inte haft några långa svackor och sådär, utan det är det som har gjort att de har försatt sig i den här oväntade positionen att kunna gå till slutspel faktiskt. Men nu på slutet här så har de ju varit rena San Jose Sharks.
Ja, de har förlorat, hur många matcher är det? 8 eller 9 på rak?
Ja, 8 raka matcher, och då var det faktiskt så att när de här 8 raka matcherna började så gick de ju in i sin inom citationstecken enkla schemamässiga del. Alltså det var Chicago på hemmaplan, dubbla matcher mot Montreal, det är Columbus.
Ja, de har fått stryk mot de lag de verkligen ska slå.
Ja.
Och senast var det ju fullständigt, alltså golvet gick ur helt, de fick stryk med 9-3 av Montreal.
Ja.
Det är oförklarligt. Efteråt sa Torella att jag bryr mig inte längre om vi tar oss över strecket. Jag vill bara att vi ska återupprätta vår värdighet. Och det verkar ju vara en bra idé. Men förlorar de ikväll, jag ska gå och se dem alldeles snart här.
Ja.
De är på Garden ikväll med Rangers. Och de kan vara borta om de förlorar det.
Ja, och då har det gått så snabbt. Alltså innan de här 8 förlusterna så låg de ju på ganska, inte säker slutspelsmark såklart, men de hade en marginal ner till strecket.
Ja.
Och nu är de, kan de vara eliminated innan sista grundserieveckan.
De gick från att vara största positiva överraskningen större delen av säsongen till största besvikelsen sista veckorna.
ja, precis. Och i och med att vi har haft nästan en programpunkt sen trade deadline ungefär, som har hetat veckans Tortorella.
Ja.
Så är man ju lite, det känns ju lite grann, för han är ju den största anledningen till att det har gått så bra den här säsongen för klubben. Men nu känns det lite som att hans märkliga utspel och fokus på sig själv och allt liksom utbrott och allt som har varit kanske är en stor anledning till att det har gått snett också. Jag har inte gett den här utdelningen han förväntar sig kanske med att bänka kapten Couturier.
Nej.
Han har kallat laget för liksom dumt och att vissa i laget inte förstår hur man vinner matcher. Och det har varit,
ja, och sen där Felix Sandström-grejen var inte populär.
Kasta honom under bussen totalt, och han har fått matchstraff och blivit avstängd i 2 matcher och
ja, det ska bli intressant att se. Klubben har ju varit väldigt nöjd med att de tycker att han är så bra, säger herrarna. Ja, du vet. Vad heter de?
Danny Breer och Keith Jones.
Ja, just det. Mm. Men nu får vi se. De har en del att fundera på vad gäller den här saken.
Det spekuleras ju i lokalmedia att John Tortorella kanske inte tränar klubben nästan så. Nej. Att han själv ämnar joina Briere och Keith Jones i en front office position istället. Och att ny tränare i så fall skulle bli Craig Berube tillbaks till Philadelphia. Som har varit och sett väldigt mycket matcher i Philadelphia sen han fick sparken från St. Louis. Och som är väldigt tajt med Keith Jones.
Okej.
Okay. Och att Tortorella, det här nu är mycket spekulationer, men det sägs då att när han lämnade Columbus så var det så att han ville upp i en front office-position även där och liksom joina Kekkeleinen. Men det ville inte Kekkeleinen, han ville ha kvar sina mandat fullt ut. Och då lämnade Tortorella helt enkelt. Nu är det lite spekulation om det. Jag vet inte, jag tror Keith Jones har förnekat detta, men man vet ju aldrig om man talar sanning eller inte i det här läget. Men ja, det är mycket spekulationer i Philadelphia helt enkelt om att plötsligt så kanske inte Tortorella faktiskt står i båsen nästa säsong.
Nej, ja, spännande.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, det blir fascinerande att gå och se dem ikväll. Jag kan inte låta bli att tycka det. Det är lite som att titta på ett haveri.
Ja. Ja, det blir intressant att se om det liksom fortsätter på samma sätt. Eller om de lyckas stoppa blödningen. Eller om den till och med kan studsa tillbaka. Vi ska också nämna det. Alltså, Samuel Ersson har ju... Han har inte varit... Precis som här laget har inte han varit bra på slutet heller. Och han har ju fått stå otroligt mycket matcher den här säsongen. Ja. Och det ser man ju på liksom... statistiken, alltså om jag ska referera till lite underliggande siffror igen, så första halvan av säsongen, de första 41 matcherna, precis hälften, då låg Philadelphias målvaktsspel, Samuel Ersson plus Carter Hart sammanlagt då, riktigt bra till i den här goal save above expected statistiken, nästan bäst i hela ligan med plus 11. De har alltså borde ha släppt in 11 mål fler Philadelphia än vad de har gjort fram till det läget, och sen dess resterande matcher efter det så är plötsligt Philadelphia minus 25. Sämst i ligan, målvaktsspelmässigt. Ja. Och det är framförallt, den statistiken har jag havererat framförallt sista veckorna här. För att Ersson var ju bra även efter nyår. Men sen har ju han liksom inte haft någon riktig backup. Han har inte haft någon Nedeljkovic eller... För Sandström har ju inte heller liksom... inte haft någon Charlie Lindgren eller någonting. Nej, han har inte klarat... han är ju rookie, som vi konstaterade förra veckan, Samuel Ersson. Alltså.
Ja, det är för väldigt mycket stort ansvar att lägga på en ung målvakt.
Ja.
Ja, ja, men du, det här sista momentet, det känns som det blir väldigt långt nu.
Ja.
Och jag ska ju som sagt gå på hockey.
Ja, vi får... vi kanske inte snöar in på alla lag här som missar slutspel, men vissa kan vi haka upp oss lite vid.
Ja. Och i öst är det då New Jersey Devils, Buffalo Sabres, Ottawa Senators, Montreal Canadiens och Columbus Blue Jackets som är borta. Och för några av dem är det stor besvikelse. Jag tror Columbus och Montreal, och framförallt Montreal, vet ju att de är en rebuild. Columbus ja, Columbus är ett sorgligt kapitel. Jag såg nyligen han som alltid följer dem, Aaron
Portsline.
Portsline, ja. Skrev en väldigt, publicerade en väldigt vidräkning med hela klubbens historia, att det aldrig blir någonting liksom, att det, de byter och de står i och det blir, de får aldrig liksom någon stabilitet i den där organisationen. De går till slutspel någon enstaka gång, men
det känns verkligen som undantagsfall de gången de lyckas.
Ja, ja, och nu sparkar de Kekkeleinen och ja, vad tror du händer med dem?
Ja, nej, men det blir intressant att se vad Columbus ska göra. Det finns ju någonting spännande på gång där. Jag menar, nu har inte Gaudreau lyckats och sådär, men de har ju lite etablerade namn och på backsidan också och sådär. Men
det blir ju aldrig någonting, de får ju aldrig till det liksom.
Nej, precis, och sen så har de ju då Fentilli som de fick i draftlotteriet, och de har Kent Johnson, de har Jirisek och Bokvist och några till spännande unga spelare som skulle kunna ta form där. Men ja, jag tycker ändå att det ska bli uppfriskande med några nya ögon. För en som har varit en konstant där i över ett decennium, det är ju trots allt Kekkeleinen som har rattat klubben. Nu kommer det en ny chef i alla fall och ser över lagbygget. Och det blir spännande att se vem det blir. Jag tror inte att det är tanken att Davidson ska fortsätta ha den rollen.
Nej, tror inte jag heller.
Nej. Utan, och det sägs att de är igång med processen att rekrytera en ny general manager, och det borde de vilja få plats ganska snart innan sommaren tar vid här och silly season börjar på riktigt. Men jag tycker att det vore smart av de som det spekuleras lite grann att värva, tyvärr, från mitt Tampa Bay. Matthew Darche, eller Darche kanske man ska säga på fransk-kanadensiska, som ju har varit assisterande till Julien Brisbois ett tag nu, och som var nära att få jobbet i Montreal för några år sedan, var nära, eller nära, det var ju Cal Dubé som Pittsburgh ville ha, men han var en av slutkandidaterna i Pittsburgh också och har nämnts till många andra klubbar. Han har ju en spelarbakgrund i Columbus, så det vore naturligt att Columbus blir det lag som Matthew Darche får ta hand om. För det är en klok front office person. Det har jag lärt mig under hans år i Tampa Bay. Och han har lärt sig, både, han själv har ju lärt sig både Iceman och Brisbois. Och borde vara redo för att få ta över en egen klubb nu.
Ja, ja. Vi får se.
Ja.
Det måste vara alltså, de har ju så bra fans där i Ohio. Och ändå så får de aldrig riktigt någonting att fira. Montreal, det var ju det, de bara håller kurs, tror jag. De är ju där de ska vara. Har väldigt intressant lag på gång.
Jag vill lägga till att jag tror att de är väldigt nöjda med den här säsongen ändå. Ja. De är inte ens nära slutspel, men det, absolut, de är på rätt kurs. Marty St. Louis känns som rätt coach. De har stabil ledning där med Gorton och agenten där, jag tappar namnet på en.
Ja, Ken...
Kent Hughes, just det.
Ja.
Och sen Jura Slavkovski, som har varit en revelation här sista veckorna liksom. 28 poäng på 29 matcher efter All-Star-breaket, kommer väl bräcka 50 poäng den här säsongen, hattrick där mot Philadelphia senast. Och ja, det är mycket på gång. De har ju Lane Hudson som är college-kung och JVM-kung, och Reinbacher som de tog tidigt i draften. Jag tycker det ser slåvande alla lagdelar, med Cade Primo och Sam Montebo som verkar vara något att satsa på målvaktssidan. De här backarna jag just nämnde, och även Kaden Gould och några till som etablerar sig den här säsongen. Oslavkovski, Suzuki, Caulfield och så vidare framåt. Jag tycker överlag är det mycket som är spännande att följa med Montreal över tiden.
Ja, det har du rätt i. Ottawa har vi sen. Besvikelse. De hade tänkt att ta sig några steg framåt och var åtminstone playoff contender. Men så blev det aldrig.
Nej, jag tycker att man kan nästan klumpa ihop lite grann Buffalo och Ottawa, som båda var ganska nära slutspel i fjol. Buffalo var ju bara en poäng ifrån.
Ja.
Och nu kändes det som att de två lagen ihop med Detroit verkligen skulle utmana den här toppkvartetten i Atlantic Division om att peta ner någon av dem. Men ja, Detroit är ju nära verkligen fortfarande, men Ottawa och Buffalo har ju tvärtom tagit steg tillbaka den här säsongen, och det måste ju vara oerhörda besvikelse, tycker jag.
Ja. Och till slut sparkar de coachen DJ Smith och ersatte med Jacques
Martin.
Jag var på väg att säga Lemaire, men det är Jacques Martin och Alfie då, Daniel Alfredsson som assisterande. Ja. Det var ju en interimlösning, så de kommer också skaffa en ny coach. Man kan väl hoppas att Affe får fortsätta. Jag tycker han...
Ja, men det tror jag. De har varit noga med att få en bra relation med honom, Alfredsson, den nya ägaren där, Michael Andlauer, liksom införliva honom i organisationen igen efter hur spänt det var med Eugene Melnyk tidigare. Alfie är nog med i Ottawa-leken för att stanna nu en lång tid framöver, tror jag. Men det ryktas ju en hel del om coacher där, och det är väldigt etablerade namn, känns det som, att de går på nu.
Alltså,
det pratas om Berube där också. Det pratas om Dean Everson. Och det pratas om Todd McLellan.
Ja. Ja, det finns ju, efter den här säsongen finns det väldigt många bra namn lediga.
Ja. Vi har ju redan Gerard Gallant till exempel.
Ja.
Så det finns ju att plocka av om man vill ha en någon i The Old Man's Club, helt enkelt.
Ja. Buffalo, som du sa, de var ju var en poäng från slutspel i fjol, och alla var övertygade om att det här, nu tar vi ett steg till. Men många av dem som gjorde framsteg i fjol har inte kunnat följa upp det, och man får ju den här känslan, den klassiska, av att vad heter det?
Sophomoreslump.
Ja, sophomoreslump, att liksom det smyger sig in en liten känsla av att det ska gå av sig självt nu när vi har blivit så bra, och det är precis likadant med Devils.
Ja, att det här är liksom nya lägsta nivåer, eller men alltså att det här är nya standarden, och nu kan vi bara nå uppåt, alltså, ja, att man går på myten om sig själv lite grann.
Ja.
Ja, lite så är känslan i Buffalo.
Det är ingenting, det är ingen som säger så rakt ut, men det kan smyga sig in en sån liksom allmän attityd.
Ja. Jag fortsätter nog att säga där att det kanske är dags ändå för Don Granato att hoppa av, även om vi har hyllat honom och han har stor del i Buffalos lyft förra säsongen inte minst.
Ja.
Och att han har fått den här individuella utvecklingen på väldigt många spelare. Så tror jag inte att han är rätt typ av coach för att de ska bli ett slutspelslag.
Nej, det verkar som de har liksom, han har nått vägs ände i försöken att få laget att fungera.
Precis, han är extremt bra talangutvecklare, har jobbat med det stor del av sin karriär i det här utvecklingsprogrammet i USA och så vidare. Så det har han ju lyckats med, men nu behöver Buffalo ta nästa steg som lag, inte liksom få genombrott per spelare. Liksom.
Nej.
Så att jag tror att de ska också gå och titta på faktiskt på de här gamla namnen som finns. Jag tror att det är den typen av, ja men en Gerard Gallant till exempel, alltså det kanske känns tråkigt då, men han har ju förmågan att sätta en struktur i ett spel, i spelet som de behöver just nu, Buffalo Sabres, samtidigt som han är lite players coach. Han är ju trots allt oftast i alla fall uppskattad bland spelarna i lagen han har varit i och brukar få en snabb effekt. Och jag tror att det är det Buffalo skulle behöva i det här läget för att liksom pusha sig över slutspelsträcket till slut.
Ja. Ja, kanske. Även New Jersey ska ha en ny coach då, efter den här. För de är väl den allra största besvikelsen av de här. För de, ja. Jag hade dem ju i final till och med. Jag trodde att de skulle
bli. Ja, du ser det. Det är...
Men det var ju så mycket som gick fel där. Målvakt har de inte haft förrän nu på slutet. Den här
Akira Schmidt var långtidsskada.
Ja, och att det var ett för stort ansvar för de unga backarna att täcka upp för Graves och Severson, Severson. Och sen är det ju framåt. Jack Hughes har ju till och från varit skadad, men andra har inte heller liksom. Först på slutet Timo Meyer.
Ja.
Vad säger man?
Ja, ska vi vara tyska så får vi säga svenska, så får vi säga Timo Meyer. Ja.
Timo Meyer, ja. Ja. Det har ju varit en besvikelse. Och de hade ju också, det erkänner de nästan själv, att trodde lite att det skulle gå av sig självt nu när de hade varit så bra i fjol.
Mm.
Men här är de utanför slutspelet. Och de sparkade till slut också då Lindy Ruff lite väl sent förmodligen,
ja.
Precis som det var för sent att fixa målvaktssidan. Det skulle de ha gjort tidigare.
Hade de gjort både och långt tidigare, ja, då kanske de hade varit ett slutspelslag faktiskt vid den här punkten,
ja. Fast Travis Green som har tagit över tycker inte jag är mycket till coach. Och det tror jag inte Fitzgerald tycker heller. Det kommer att bli någon annan. Och en sån som Jay Woodcroft, vore inte det bra?
Absolut, jag tänkte säga det själv. Först vill jag bara säga att, och det här har ni nog redan förstått och även bjudit upp skriver under på det här sedan länge, men det är tydligt att Andrew Burnett var ett tapp för New Jersey.
Ja,
speciellt
ja, vi får nog ge dig den.
Ja, att det skulle påverka spelet tydligt den här säsongen att han inte är kvar i båset längre. Men jag håller med dig, jag känner ju, här känner jag inte så här att Todd McLellan eller Craig Berube, för att ta ytterligare liksom ännu lite mer old school, är vad New Jersey behöver, utan det är ju den här brunett-hockeyn de ska spela, den här fartfyllda, forecheckande,
ja,
intensiva hockeyn som passar det här snabba laget. Ja. Och Woodcroft känns som den mest kompatibla av de coacher som finns på marknaden att ta över New Jersey, så jag hoppas på Woodcroft i Devils.
Jag tror gruppen skulle må bra av en ung, modern ledare efter så många år med gubbar som Hines och Ruff och Green.
Ja, ja, precis. Det känns som att... Nej, jag håller med. En Woodcrofts energi är vad de behöver nu.
Ja. Ja. Mm. Sen har vi då hela konkarongen i väst. Och där är det många som är borta nu. San Jose, Sharks, Chicago Blackhawks, Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Calgary Flames, Seattle Kraken och Minnesota Wild är borta.
Mm.
St. Louis har fortfarande, de är då bara 3 poäng bakom Vegas faktiskt, med en match mer spelad i och för sig, ja. Men Vegas måste för fan se till att börja vinna nu.
Ja, trots att Thomas Hertel har kommit tillbaka, han har fått debutera i Vegas.
Ja, utan att göra någon succé.
Nej, precis, det har inte blivit någon succé än så länge. De känns formsvaga, backar in i slutspelet om de nu tar sig dit, vilket de vill lära göra.
Ja, tänk om de inte gör det, vilken
ja, då är det
härva.
Då är det ju, alltså då kan New Jerseys fiasko stå sig
slätt. Ja, det bleknar helt.
Ja.
Ja, men om vi börjar botten då, San Jose. De har ju varit borta i princip sedan i november.
Ja, precis. Alltså när de förlorar 2 raka matcher med 2-siffrigt. Och visst, vi räknar bort dem redan i preview såklart, men sällan har ett lag känts så slaget på förhand och under hösten som San Jose gjorde då.
Men de har ju också monterat ner laget.
Ja.
Problemet är väl att det inte finns så jättemycket talang i the pipeline.
Nej, precis. De höll ju i sitt försök att vara konkurrenskraftiga för länge, vilket ju är en klassisk tabbe då. Hertel är ju ett tydligt exempel på det, som ju skrev det här 8-årskontraktet som nu är tradat till Vegas för bara, ja, det är inte ens 2 år sedan han skrev det kontraktet ju. Så att det säger ju en hel del om San Joses självbild fram till nyligen. Sen visst, William Eklund, vi ser ju att det är ju en talang på allvar. Hattrick
här. Ja, och han spelar, det är härligt att se honom, vilken jävla sprudlande spelglädje han har.
Ja, precis, och minifimpen i Djurgården har också den spelglädjen. Det är bra gener där uppenbarligen från brunkarfarsan.
Ja, det finns en till, en mini som heter...
Viktor Eklund.
Ja, okej. Okay.
Ja, så du kommer få titta, tror jag, bekantskap med fler Eklunds. Ja. Eller fimpar helt enkelt då. Men Will Smith ska vi nämna också då. Inte skådespelaren utan den här stora San Jose-talangen som de tog strax efter Leo Carlson i förra sommars draft. Han vann ju college-ligans poängliga. Stack ju ut mycket under JVM också. Så att där har de ju förmodligen sin framtida första center. Om inte det blir Macklin Celebrini. Det är ju så att San Jose har bäst odds just nu. Att få första runda valet, eller första valet i draften. Och det skulle de verkligen behöva för att någonting att hänga upp den här rebuilden på.
Ja. Chicago, David Quinn är ju coach. Tror du han blir kvar?
Han har ju inte stärkt sina aktier precis. Varken du eller jag är ju någon vurmare. Och speciellt inte du kanske som har sett, följt honom på nära håll i New York.
Nej.
Så att,
nej. Ja, Chicago. Det är ju helt enligt planerna att de är ett bottenlag i år.
Ja,
finns inte så mycket att säga. De har den största talangen av alla i vår vän Connor Bedard. Och det skulle inte förvåna mig om de får Celebrini också. Då har de ny Kane och Taves.
Ja, då kan man fortsätta vara konspiratorisk mot Batman och hans gäng där. Att det fifflas lite med bollarna där för att gynna den största tv-marknaden i USA.
Nej, det är det inte. New York och Los Angeles är större tv-marknader. Men okay, det har ju varit succé när de har varit bra. De har fantastiska tv-siffror.
Exakt, det är en kassako för NHL när Chicago har varit framgångsrika. Men ja, så att Celebrini Bedard hade ju varit någonting. Och då hade man verkligen fått upp hoppet om Chicago väldigt snabbt. Men än så länge så är Bedard lite för ensam för att vi redan nästa säsong ska börja snacka upp Chicago. Det känns som att de kommer hålla till i botten minst ett år till.
Ja, och allting kommer upp. Ja, det är också enligt kurs.
Ja, det är inte så att vi pratar fiasko eller att Luke Richardson måste få sparken eller så. Utan tvärtom har de faktiskt gjort det ganska bra här vissa delar av säsongen. Och nu på slutet har de ju knappt förlorat på hemmaplan faktiskt. Och de fällde ju Dallas här i en match nyligen, det är ju starkt.
Ja. Att, nu måste vi rappa på lite.
Ja, just det. Snart ska du på match. Ja,
ja. Så har vi Anaheim då. Det var ingen som trodde på dem och det visade sig vara korrekt att inte göra.
Nej, precis.
De gjorde väl typ, det roligaste som har varit med på hela säsongen var häromkvällen, de vann mot Kings. Ja. Och hindrade Kings från att clincha då.
Just det.
Det har varit ganska dassig säsong där. Men Leo Carlson har ju varit ett utropstecken när han inte har varit skadad. Tyvärr har han fått säsongen lite förstörd av flera skador.
Precis, och den här hacka inledningen också när han medvetet ställde sig åt sidan för att han skulle vara som bäst nu. Men då kom ju skadorna istället. Men ändå en bra debutsäsong verkligen för Leo Carlson, det måste vi ändå säga.
Ja.
Sen tycker jag ändå att inte så bra betyg åt Anaheim med tanke på att de ändå försökte vara lite bättre den här säsongen. Skriver stort kontrakt med Alex Killorn, Radko Gudas.
Ja.
Förstärker ändå truppen lite grann för att det liksom var respektabla den här säsongen. Jag tror att de är missnöjda med sitt record. Jag tror inte att de gick för slutspel. Men de hade velat lägga högre upp och ha ett högre poängantal än det här. Det tror jag inte är godkänt.
Nej. Nej. Men jag får bra intryck av han coachen. Cronin. Och han blir nog kvar. Det känns som Pat Verbeek gillar honom.
Ja, det tror jag också. Det var ju, han var ju verkligen handplockad av Verbeek. Och spännande off-season tror jag Anaheim också. Jag tror inte Trevor Zegras blir kvar. Det känns inte som det. Känns inte som någon Verbeek eller Cronin-snubbe. Så kommer ju han in då, Cutter Gauthier.
Ja.
JVM-kungen i den här uppmärksammade traden med Drysdale. Han kommer ju kliva in i laget nästa säsong. Och Leo Carlson år två. Ja, jag tycker ändå att Anaheim känns spännande att följa i höst.
Mm. Sen har vi då Utah Yeti.
Ja, just det.
Arizona Coyotes. Men det är svårt att säga någonting. Det får ju lov att hända det som ska hända innan vi kan säga något om
men
det.
Men jag vill ändå säga så här. Faktiskt, att jag tror att de kan bli otroligt spännande att följa i den off-season. Om de blir Utah Yeti. Om de flyttar till Salt Lake City. För att då har de en rik ägare som vill make a liksom, statement direkt, tror jag. Liksom, nu är de ett lag som knappt når till lönegolvet, kämpar för det och vill hålla nere kostnaderna. Jag tror att han är beredd att spendera till lönetaket. Liksom. De kommer vara kanske det aggressivaste laget på free agent-marknaden, på trade-marknaden i sommar.
Ja, men vi ska se att det händer först, ja, Jonathan.
Men det, alltså, snacka om metamorfos för det här laget, ja, sportsligt, om de byter stad.
Ja. Sen har vi Calgary. Det är en besvikelse. De hade tänkt att gå till slutspel.
Ja.
Fast
ja,
de har ju liksom inte riktigt vetat vad de ska göra. Det känns som de har varit väldigt vankelmodiga, klubbledningen där.
Ja, konstig säsong att gå in här också när liksom de har så mycket utgående kontrakt på etablerade kärnspelare och så lyfter inte sportsligt och då väljer de den här riktningen att bygga om lite grann. Och samtidigt är det svårt att bygga om totalt när de har Jonathan Huber då på ett monsterkontrakt och Uyghur och Kadri och så vidare.
Ja.
De är i ett riktigt prekärt läge, vill jag påstå, Calgary Flames. Och jag skulle inte bli förvånad om de fortsätter att montera ner i sommar här, att Jakob Markström blir tradad, kanske till och med Rasmus Andersson som det varit lite snack om.
Ja.
Kanske till och med Mackenzie Weegar som är väl mest lätt såld, om man kan säga så, lätt tradad av han, Calgary och Huberdeau. Huberdeau får de ju bara leva med, så är det.
Ja, det får de.
Han gör ju alltså en ännu sämre år två i Calgary. När de ansträngde sig verkligen för att få honom att lyfta den här säsongen. Liksom ge honom större mandat i omklädningsrummet. Ta in en coach som ska passa honom och så vidare.
Man trodde att det var surgubben som var problemet för honom.
Ja, men han blev ännu sämre i år.
Ja. Ja. Nej, de är inte någon bra situation.
Nej, jag tycker de är... Jag skulle minst gärna vilja vara Craig Conroy av alla general managers nästan i det här läget. För det känns supertufft.
Ja, men du skulle ha bra betalt.
Ja, det skulle jag. Ja, jag skulle nog gärna kunna byta jobb med han trots allt. Det skulle vara tryggt.
Ja. Ja. Seattle, de var i slutspel i fjol. Men klarar inte av att leva upp till det.
Nej, precis. Och här vill jag se, precis som jag sa i fjol då, att de är mycket mer aggressiva i sina rekryteringar än vad Ron Francis har varit hittills. De har ju bredden, de har en grund att stå på. De har ett tryggt, oväntat tryggt grundspel med Dave Haxton där. Både han och Francis har ju fått nya kontrakt också, så det är ingen snack om att de kommer fortsätta leda laget. Men jag vill se mer spets i Seattle.
Ja.
Det är det som behövs.
Ja, det går inte bara att ha ett bredd. Man måste ha mer spets.
Nej, alltså gå efter en... Låt säga att Montour kommer till marknaden. Reinhardt kommer på öppna marknaden. Marchessault, en Jake Gensel. Alltså, ja, jag tycker de ska våga nu.
Ja. Och Minnesota. Också såklart en stor besvikelse att de brukar åtminstone ta spela ja, med en runda.
Ja.
Känns som det har gått lite i stå där.
Ja, på ett sätt naturligt såklart. Med tanke på... hur bakbundna de är av Ryan Suter och Paris Suter-köpen och har en helt annan lödig budget att förhålla sig till än konkurrenterna runt strecket.
Mm.
Så är det ju bara. Men ja, jag tror ändå att de är lite nöjda med att Brock Faber har fått det enorma genombrottet den här säsongen. Det känns lovande på sikt. Marco Rossi lika så vill jag slänga in. När, alltså, om ett eller ett par år när de får löneutrymme igen, då tror jag Minnesota plötsligt kan bli rätt farliga. Alltså.
Ja. Ja, kanske det. Men just nu är det inte så bra.
Nej.
Såg Zuccarello sa att han var väl besviken och sa vi måste komma tillbaks nästa säsong med attityden fuck you.
Ja.
Det blir bättre.
Ja. Ja, det var tydligt. Mm.
Men du, en aspekt av det här är ju att det nu är finns ett stort antal svenska spelare som vars säsong tar slut på nästa vecka. och då, därmed i teorin är tillgängliga för VM. Och ja. om du var Sam Hallam och fick en lista, vilka är de första du skulle ringa av de som är ute nu?
Ja, men precis. Om vi ponerar att de flesta skulle kunna tänka sig att tacka ja, och då utgår jag framförallt för de spelarna som har kontrakt över tid där, som inte har någon så här, du vet, annars brukar de ju tacka nej och det är stökigt. Ja. Ja. Men på målvaktssidan finns det ju en Jakob Markström.
Ja. Och det finns en Filip Gustafsson.
Filip Gustafsson, ja, det finns många, alltså även Samuel Ersson kanske.
Ja. Och Anton Forsberg. Han får några målvakter.
Ja, det finns att välja och vraka. På backsidan, där kan du ju, alltså Rasmus Dahlin.
Ja, Rasmus Dahlin är väl den jag skulle ringa allra först, tror jag.
Ja. Ja. Alla kategorier.
Från hem honom, då är det en ohygglig tung förstärkning.
Ja. Nej, och sen, vem vet, alltså Erik Karlsson.
Ja, men de är inte ute än. Nej, vi ska prata om de här lagen.
Nej, precis. Nu går jag händelserna i förväg. De kanske spelar slutspel mot Rangers här om en vecka.
Brodin däremot. Adam Larsson. Rasmus Andersson.
Ja.
Det är ju bra backförstärkning.
Ja, det finns verkligen att välja och bråka kring där. Vi får se då hur det ser ut med försäkringar och sånt. För det var ju det som ställde till det i fjol, när vi liksom, det vattnades i munnen kring vilka spelare som skulle vara tillgängliga, och det pratades om att både Dahlin och Elias Pettersson hade tackat ja, men så kom de ju aldrig på grund av försäkringsfrågan, att det har blivit så dyrt.
Ja, men det får ju de, vill de ha hem dem för att försöka lösa,
ja, då,
det.
Då är det dags att, ja precis, externa finansiera någonting liksom.
Ja, på forwardsidan tycker jag de tunga är Jesper Bratt,
ja,
och Joel Eriksson Ek framförallt.
Ja, ja, det är ju riktigt, det vore ju verkligen något att bygga kring.
Och Leo Karlsson vore kul också.
Ja, precis. Det känns inte som att Leo Karlsson, alltså han skulle ju kunna, han har ju inget liksom utgående kontrakt eller så, men det har varit väldigt mycket för han senaste
året. Ja, och skador och grejer.
Och VM i fjol och sen draft sommar och camper och allt vad det var. Det har varit non-stop hockey för hans skull. Han kanske förtjänar sticka till Karibien eller sånt där.
Ja, men det hinner han göra en vecka och sen komma till Stockholm. Och han är, eftersom han har spelat så lite, så är han säkert spelsugen.
Ja, han kanske ändå vill, precis, med tanke på all tid i gymmet och så vidare, så kanske han vill visa upp sig lite på isen för en gångs skull.
Mickis är alltid populär i landslaget. Mika Backlund.
Brukar vara kapten.
Mm. Burra. Han har varit, sen han kom tillbaka så har han varit het.
Ja, precis. Mm. Ja, han skulle, ja. Och han har kontrakt och allt det där, så att absolut, han skulle kunna. Skulle vara kul att se han få ett litet genombrott för den svenska publiken.
Ja, ja verkligen.
Ja, vi har ju Eklund och Zetterlund i San Jose, tror jag kan komma.
Ja, det kan de
nog. Inte så dyrt att lösa rent ekonomiskt heller, så de är nog nästan givna skulle jag vilja säga. Ja, det är ju lätt att säga för mig.
Det beror ju på, man får ju vara liksom, det hänger lite på vad de har för idéer sen om att invänta de som åker ur första gången. Det är ju sent VM, så de.
Ja.
De kan ju vänta också.
Ja, ja. Av spelare som inte har kontrakt kommande säsong, så blir det spännande att se med till exempel Alexander Nylander.
Ja, ja, jag skulle tro att han får kontrakt i Columbus.
Han är verkligen, det är ju en, han är, jag tror han är trea i poängligan av tradade spelare vid deadline. Ja. Det hade man inte trott då. Nej. Det är bara Gensel och Banting kanske som är för honom.
Ja.
Ja, eller så är han till med tvåa. Ja, ja. Eller så glömmer jag bort någon. Men han har ju verkligen lyft över 10 mål sedan han kom till Columbus på en månad.
Ja, det är väldigt roligt att det gått så bra för honom.
Ja.
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 Är vi klara då?
Ja.
Vi överlåter till Sam att ta ut lag. Men i och med att det är stora turneringar framöver, så kan man tänka sig att som jag vill visa sig från sin goda sida och komma och spela, så de har chansen du, även i Four Nations.
Du, det har du helt rätt i. Jag tror faktiskt att om vi bortser från det ekonomiska, så tror jag att åtminstone att viljan att komma till Tre Kronor och få en relation med samma lam och så vidare är väldigt stor bland även de största stjärnorna nu inför det här hockey-VM:et. Det har du helt rätt i.
Ja.
Mindre än ett år kvar så är det dags för den här Four Nations Cup. Ja. Så att det här är lite genrep inför det, kan man säga.
Exakt. Ja, men du, nu ska jag göra morning och ta mig till tvärs över ön, till Madison Square Garden, och se New York Rangers mot Philadelphia Flyers.
Just det, och så får du komma ihåg och inte komma sent till presskonferensen med Philadelphia efter matchen.
Nej, jag...
det tur är inte jag är med.
Det brukar ju, han brukar ju skicka fram den andra istället.
Ja, just det. Det kanske inte blir något med Tortuella resten. Nej.
Vi får se. Ja, men du, tack för den här veckan. Vi hörs nästa och då börjar det dra ihop sig till preview. Jag vet inte riktigt. Det är ju så här, de håller på till på torsdag. Sen är det förmodligen bara uppehåll fredag och sen börjar slutspelet på lördag.
Det kan vara så. Vi får se hur vi planerar poddandet. Antingen så hinner vi med en sista innan grundserien är slut sista dagen. Eller så kör vi på fredagen där en preview helt enkelt.
Ja, det kan bli så.
Ja. Ja, vi säger så helt enkelt och hörs tills dess helt enkelt.
Yes, det gör vi.
Det blir kanon. Hej, hej.
Tack så mycket, hej.
Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå.
One, two, time, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.